En dramatisk vecka i svensk politik. Alla förlorade och alla blev förbannade.
Och hur många presssekreterare kan regeringen egentligen ha? Har de ens råd med spriten till sommarfesten?
Det här är politiken med Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson.
Nu för tiden när det drar ihop sig till potentiell regeringskris, och det gör det ju ganska ofta, så tänker jag mest egentligen på vilka grejer det är som begravs under
vad de skickar ut under tiden.
Ja, och här tror jag inte det är något de har skickat ut, men under den
jo,
här...
Jo, men det här med SAS, att de skulle sluta ge pengar till SAS.
Det tänker du var Friday News stamp.
Eventuellt, ja.
Ja, men det har ju hänt en riktigt stor sak får man säga. Under tiden som riksdagen och partiledarna har varit fullt upptagna med att kasta skit på varandra. Polisen har ju hittat en del politiker i samband med att man utreder bordeller eller prostitution.
Sexköp är det man utreder, det är det som är brottet.
Ah, ja.
Prostitution är ju inte olagligt.
Samtliga som här nämns har förstås förnekat brott.
Mm. Klassiskt är ju att man förnekar och nästa är ju det var första gången. Det är också klassiskt.
Ja, vi ska inte, jag höll på att göra ett sånt otrevligt skratt som var fällande i någon slags dömande mening. Men i vilket fall så har ju Dag Larsson, socialdemokrat i riksdagen, och inte alls en oviktig röst från Stockholm, ganska tung, erfaren politiker, försvunnit helt och hållet.
Han var ju alla inte brottsmisstänkt, utan han hade ju bara chattat med en kvinna som arbetade.
Han förekom i materialet.
Mm.
Men större än så måste man ju ändå säga att moderaten Anders Knapes försvinnande från svensk politik är.
Ordförande för Sveriges kommuner och regioner. Och det var ju bra att han avgick då frivilligt eftersom man inte kan rösta bort en ordförande för SKR.
Nej, men det här är ju, det finns förstås olika mått och sådär, men det är ju Sveriges viktigaste och tyngsta kommunpolitiker.
Även han nekar till brott. Han är dock brottsmisstänkt, men okay. Han nekar till brott.
Han är ju kommunpolitiker från Karlstad i grunden, men har då tagit sig upp i hela detta samordningssystem mellan kommuner och regioner, SKR. Och varit högsta hönset där och har ju haft otroligt inflytande under pandemi och i alla välfärdsfrågor under lång tid. Det
även gällande sånt som till exempel migrationsfrågan, hur ska man fördela flyktingar mellan kommuner?
Det. Alltså
det är också allt som är kommunerna och regionerna.
Ja, så jag vill egentligen bara uppmärksamma oss själva på att Sveriges viktigaste kommunpolitiker plötsligt försvann. Och vem som tar över är väl lite, jag tror att det är en centerpartist som tar över i själva SKR, alltså Carola Gunnarsson, tillfälligt.
Mm-hmm.
Och det är ju spännande.
Hon är vice eller vadå?
Ja visst, men i rikspolitiken är Centerpartiet med i vänsterlaget, säger alla nu för tiden, och inklusive i princip Annie Lööf i sitt agerande. Men i SKR, där lever ju den så här gamla alliansen som någon slags museal företeelse. Så där är det inte alls konstigt att han då tillfälligt ersätts av en centerpartist. Som jag förstår det. Det här har jag inte grävt och bekräftat än.
Jag skulle i alla fall vilja börja med att be om ursäkt för den senaste veckans turbulens. För jag känner att jag kan ta på mig den. Eftersom jag dels satt i den här podden för några veckor sedan och sa, vore det inte episkt med en regeringskris till som avslutar den här mandatperioden?
Och du tänker att det hörde Jimmy och sen bara gick han och gjorde det.
Och sen råkade jag också vid ett tillfälle säga till en kollega som också var lite stressad efter den här mandatperioden eller lite utarbetad, så sa jag så här, juni kommer ändå bli lugnt. Så att jag ber om ursäkt till alla. Eftersom ingen annan vill ta på sig ansvaret för det som har hänt, så känner jag att jag kan göra det.
Ja, du tar den för laget.
Ja.
Det är trevligt.
För det var ju i riksdagen igår när det var votering om förtroendet för justitieministern Morgan Johansson från Lund. Inte från Lund, men vald från Lund. Kommer väl från Höganäs eller skitsamma.
Någonstans i Skåne.
I riksdagen igår var det ju en otroligt ilskan stämning.
Ja, och
alltså folk var så förbannade. Alltså Magdalena Andersson var förbannad, Ulf Kristersson var förbannad. Folk sa elaka saker om Morgan Johansson i talarstolen, folk sa elaka saker om oppositionen. Till och med de politiska kommentatorerna var ju sura, bara det här är ovärdigt, vad håller ni på med?
Ja, det finns ju det lite annorlunda mot tidigare misstroende omröstningar och potentiella regeringskriser var ju det var ju en annan trötthet eller surhet över själva situationen.
Alltså jag uppfattar inte tröttheten så mycket som surheten och just det här att alla skyllde på alla och skällde på alla. Turkiet skällde man på, ja man skällde på Amineh Kakabaveh och det var... De enda som inte skäller på varandra är ju Annie Lööf och Magdalena Andersson nu för tiden. Men Annie Lööf var också lite kritisk till hur regeringen hanterat det här. Men var det inte snarare så här, det var ju jättekvavt.
Ja, det var igår. Arbetsmiljöproblem som vi vill lyfta upp är väldigt lite syre i riksdagen.
Jo, men det var ju för att regnet hängde i luften. Man väntade ju på den där urladdningen. Och var det inte så politiskt också? Man har gått runt i den här lite lama perioden där man inte vet hur man ska förhålla sig till varandra. De hade den här hemska SVT-debatten där Magdalena Andersson och Ulf Kristersson bara stod fjäska för varandra. Och sen kom urladdningen igår. Mm.
Om vi skippar så att säga själva syret och sådana saker och vädret, alltså vädret gillar jag, men det var ju verkligen hela den här 5 dagarna av undantagstillstånd var ju ett utbrytningsförsök i första hand från ett politiskt läge som var så låst och där oppositionen, vem man än pratade med, var ja, fortsätter det så här då förlorar vi det här valet. Och ser man det i det ljuset så är det ju... Okej, vi smäller en atombomb. För det som kommer efter blir i alla fall inte sämre än det läge vi har nu.
Lite sämre kanske om vi inte går med i NATO. Eller? Jag vet inte.
För delar av oppositionen. Men jag vet inte.
Inte för Roger Richthoff, den politiska vilden som motiverade sitt misstroende mot... Morgan Johansson med att det skulle försvåra NATO-ansökan. Men, ja.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Det var ju i vilket fall så här. Att det var ju Morgan Johansson som vann och oppositionen som förlorade.
Alltså nu pratar du själva omröstningen i kammaren, inte ja. The long game.
Och förr i världen så var ju resultatet i misstroende voteringar någonting som spelade roll eller hade någon slags betydelse. Men jag vet inte om det har det längre nu när det har gått sån inflation i själva fenomenet misstroendeomröstningar. Men jag vill bara fastställa att det var ju Morgan Johansson som på pappret var någon slags segrare här.
Absolut.
Eller Magdalena Andersson för den
delen. I själva kammarsituationen. Men den allmänna slutsatsen igår från alla som stod och analyserade var ju att alla hade förlorat på detta.
Mm.
Både Socialdemokraterna och Moderaterna. De har ju ägnat de senaste 5 dagarna åt ett blame game. Som ju är inte den vackraste stunden i politiken, men även det är en del av demokratin.
Det är ju absolut.
Och där har ju oppositionen menar ju att Magdalena Andersson aldrig hade behövt ställa kabinettsfråga, att det var oansvarigt av henne att göra det och att hon därför har skapat den här dåliga situationen som vi befann oss i gällande NATO-ansökan. Och Magdalena Andersson och sin sida menar att de aldrig hade behövt väcka misstroende och rikta ljuset mot Amineh Kakabaves avgörande roll i parlamentet.
Och grottar man lite i det där så har väl alla en poäng. Är det inte så? Alltså, det var ju historiskt konstigt att Magdalena Andersson tog ett misstroende riktat mot ett enskilt statsråd och gjorde det till en kabinettsfråga, då får ni ta, faller Morgan så faller hela regeringen. Det har ju ingen statsminister tidigare gjort i en sån situation.
Nej, men är det någonting regeringen har lärt sig under de här två mandatperioderna som man har regerat, så är det ju att höja insatserna har man ju vunnit på. Det är ju när man har utlyst extraval.
Eller hotat om det.
Ja, hotat med att, eller sagt att man ska aviserat en utlysning av ett extraval som Stefan Löfven gjorde. Eller när man har satt hårt mot hårt gällande Peter Hultqvists misstroendet mot Peter Hultqvist. Det är ju då man har vunnit.
Ja, och i någon mening vinner man ju här. Men det är ju, grejen är ju att det inte är voteringen som spelar någon slags roll. Utan nu för tiden så är ju det här någon slags ritual, tänker jag. Där det börjar, okej, någon säger vi ska ha misstroendevotering. Och sen följer några dagar fram till voteringen sker. Där det är fritt fram, fullt blås för alla att skälla på varandra så mycket som möjligt och se vem som kommer liksom mest blåslagen ur situationen på slutet.
Ja, och ska man då försöka bryta ner det där lite grann, så är det ju tydligt när man pratar med oppositionen, både i bakgrundssamtal, alltså nu pratar jag egentligen moderater och kristdemokrater i första hand,
ja.
När man pratar med dem och när man läser det här öppna brevet som Ulf Kristersson skrev till Magdalena Andersson
på Facebook. Söndags, måndags någon gång.
Det är svårt med dagarna, det var helg, men söndags men, tror jag. Det var väl före partiledardebatten.
Men det kändes ju som
men i alla fall, låt mig nu säga det som är min poäng innan jag glömmer bort den. Jag har nästan glömt bort den. Jo, nej, men det är så här. De säger, såg du hur känslosam Magdalena Andersson var på sin presskonferens när hon ställde kabinettsfråga? Hon var ju nästan hysterisk. Det där väcker ju inte förtroende hos väljarna. Alltså de försöker ju göra henne till någon slags hysterika.
Ja.
Är det för hårt? Kanske. Nej,
det finns ju en, till att börja med så ska man ju säga att det är ju inte något positivt de menar med, alltså i vissa andra sammanhang är det positivt att människor visar känslor. Men
här är det ju oseriöst.
Ja visst.
Och det talar
här är ju hennes humör.
Exakt, det talar ju till diskussionen när hon skulle väljas till partiledare. Då pratades det ju oerhört mycket om Magdalena Anderssons dåliga humör och hennes plötsliga utbrott som hon kan få. Och det är ju det de nu försöker väcka liv i.
Jag har skrivit om Magdalena Anderssons dåliga humör i ett decennium eller mer. Alltså för alla personporträtt har de sakerna dykt upp. Men nu försökte ju oppositionen väldigt intensivt att göra detta till en svaghet. Och inte så lite utan att så att säga, ja, hur ska det uttryckas? Det fanns ju i mångas inlägg på Twitter och andra ställen en underton av att det här är ju en galen kvinna.
Jaha, du gör genusanalysen.
Ja, men det är svårt att inte göra. Vi har liksom 200-åriga traditioner av hysteriska diskussion. Skildringar, debatter. Man måste ju vara helt historielöst och inte intresserad av humaniora på något sätt om man inte ser den aspekten av detta. Och att det är naturligtvis någonting som man kan spela på och arbeta med. Och det är väl ingen fel i det. Det finns ju tvärtom situationer också. Moralen får någon annan avgöra i det här. Men att man gör det, det är ju tydligt.
Men jag tror inte att regeringen läser detta på samma sätt. För att jag fick något sms där på kvällen som var av typen, jag har aldrig sett Magdalena Andersson så arg.
Då blir de glada, ja, alla de sossar.
Ja, precis. De såg det snarare som något jättepositivt.
Ja, och det där tror jag att de kanske inte tänker hela vägen.
En rätt intensiv vecka. En rätt intensiv vecka. En rätt intensiv vecka.
Det som följde efter den här pressträffen där hon var aggressiv eller arg eller uppriktig eller vad vi nu vill säga på torsdagen, det var ju att hon skulle göra ett besök på den här amerikanska stridsbåten som gästade Stockholm. Och tog inte med sig Ulf Kristersson.
Utan tog med sig Annie Lööf.
Jag är väldigt glad att Annie Lööf ville komma med på det här, och det finns ju alla anledningar att göra den här typen av besök med flera olika partiledare. Men ska jag säga just av Kristersson, så stod ju han på en pressträff med mig för några veckor sedan och sa att vi behövde samarbete och att vi tillsammans skulle lotsa Sverige genom den här svåra processen med NATO-ansökan. Och sen efter några veckor senare så lämnade han då, ville rösta bort en av de tre statsråd som är ansvariga för just detta. Det gör ju att han hade inte varit en lämplig kandidat att stå här idag. Han har visat att hans ledarskap uppenbarligen inte håller för situationen.
Det tror jag var det stora misstaget.
Ja, alltså här håller vi ju inte alls med varandra. Jag har sett att du har skrivit detta i tidningen också. Du tror alltså att hon skulle förklara vad du tror, så jo, ska jag säga emot dig.
Om vi tittar på liksom allmänna opinionsläget, det är ganska låst. SCB-mätningen som kom nyligen. Valet avgörs på sätt och vis av småpartierna, om de kommer in eller inte. Det är ganska svårt att styra över. Och så avgörs nog valet av några hundratusen mittenväljare. I vilken grad något av de nya blocken kan locka dem över den nya blockgränsen. Jag tror inte att man då går igång på att visa upp Annie Lööf och Magdalena Andersson, de här väljarna. Jag tror att de skulle mer uppskatta att okej, vi tar med oss han som säger att han är vuxen i rummet, men uppenbarligen inte är det, och visar vem det faktiskt är som styr och ställer och är vuxen i rummet och kan vara den stora personen här. Vi tar med Ulf Kristersson, och så får han stå här och förklara för journalisterna på krigsbåten varför han håller på som han gör nu. Och när jag får frågan, jag är Magdalena Andersson nu i det här exemplet, och så får jag frågan av journalisterna, så säger jag i princip ja, det pågår ju lite saker i riksdagen. Men nu håller vi på med en större sak här. Sveriges säkerhet och NATO. Och då är det klart att vi måste låta den här lilla pojken, Ulf, faktiskt få följa med på det. Även om han håller på och beter sig. Det tror jag hade uppskattats här, i den där väljargruppen som är det avgörande.
Det här förklarar så mycket om dig och mig som jag inte ska ta offentligt. Jag förstår att du tycker att det här skulle vara att ta the high road på något sätt. Men jag tycker snarare att risken är ju att hon ser ut som att hon låter Ulf Kristersson trampa på henne hur som helst. Alltså, det var ju lite samma sak.
Men hur farligt är det att bli trampad på Ulf Kristersson? I mitt exempel här. Det är ju det.
Man måste ju stå upp för sig själv någon gång. Man kan inte ta, alltså, hon har redan åkt till Norge efter att han har skrivit en debattartikel där han säger att han ska skita i henne. Och då var hon ju enligt uppgift också jävligt förbannad. Men då gjorde hon ju som du tyckte att hon skulle göra. Eller det som hon nu inte gjorde den här gången. Men alltså, kan inte folk också bara se henne som svag? Som en slagpåse?
Jag tror inte det. Men alltså, en sak som jag har lärt mig av nu snart ganska många år som politisk journalist är att de idéer vi politiska journalister har för hur partier borde göra, de är sällan särskilt bra. Så att det kanske var helt rimligt det som skedde. Det viktigaste för oss som reporter är väl egentligen konsekvenserna av det som skedde. För det var ju ytterligare att höja insatserna under hela den här processen.
Alltså att ta med Annie Lööf?
Ja.
Ja, då var ju Ulf Kristersson tvungen att skriva sitt brev och markera tillbaka. Men det var ju en intressant sak i detta som var att det var Sverigedemokraterna som la misstroendet.
Ja.
Det var Sverigedemokraterna som yrkade, och om man minns hur det var när de gjorde det även då för ett år sedan, alltså när Stefan Löfven röstade för bort, då var det ju också Sverigedemokraterna som la yrkandet, och då var ju de andra borgerliga partierna ganska upprörda över sättet de gjorde det på, att de tyckte att de var hastiga, att de inte hade liksom riktigt tänkt hela vägen och när det var mest taktiskt rätt att lägga det här för att sätta Vänsterpartiet i en svårare situation och så vidare. Och man undrar ju lite om det var så även den här gången, för att både Liberalerna och Ebba Busch har ju varit ute och sagt att de inte skulle lagt det här på egen hand.
Precis. Och det var ju spännande innan voteringen igår, så var ju Ebba Busch på riksdagsjournalisten och var ju, jag var inte där hela tiden, men hon var ju väldigt öppen i sitt liksom taktiska jag.
Ja, jag undrar om hon, ibland går ju folk på riksdagsjournalisterna och har missuppfattat upplägget och tror att det är som ett bakgrundssamtal, fast det är det ju inte. Utan man får ju citera från det. Men, för hon var ju verkligen, hon sa ju så här, men vi hade förlorat mer om vi upplevdes rädda kvar Morgan Johansson. Därför kunde vi inte göra det. Vi kunde inte, alltså hon fick ju bara fråga under en timme om misstroendet och hur de hade resonerat. Och varför de inte egentligen drog, både varför de då gick med på misstroendet men varför de inte drog tillbaka det och ja. Det var väldigt mycket diskussion fram och tillbaka kring detta. Hon sa ju också vid ett tillfälle att om någon skulle backat från det här så skulle det varit Ulf Kristersson. Eftersom hans roll är att vara den vuxna i rummet. Eller hon sa att han har ju presenterat sig som den vuxna i rummet. Medan hon beskrev sig själv som sanningssägaren i rummet. Och att hennes roll... Nej, men jag tyckte att det här var ju väldigt... Hon satte ord väldigt bra på jag hur förstår, hon har agerat. Jag vill bara, ordet sanningssägare är kul, jag vet.
Nej, men alltså vuxna säger alltså inte sanningen.
Nej, men jag vill bara säga hur hon formulerade det, för det var ganska roligt. Hon sa så här, att hon är den som går före, tar en del smällar, banar väg för en borgerlig regering och att det har varit hennes roll under 2 mandatperioder. Och det är ju sant.
Ja, det är en rimlig självbild.
Verkligen. Ja. Och då var det någon som sa, det var nog Ann Tiberg på TV4 tror jag, som sa, ser du dig som en tonåring eller du beskriver dig som en tonåring? Och då sa hon, nej, hon beskriver sig som kärringen som gör grovjobbet.
Det kanske inte är jättesnällt sagt mot Ulf Kristersson, just det där sista.
Hon var också, Ebba kan ju vara väldigt rolig och hon var på sitt roliga humör på riksdagsjournalisterna. Det var ju sjukt mycket folk, jag tror aldrig jag sett så mycket journalister på riksdagsjournalisterna för, eftersom alla var där för att rapportera om misstroendet, väldigt packat. Och hon pratade om regeringens, eller sossarnas deal med Amineh Kakabaveh och beskrev det som ett krångligare upplägg än min husaffär. Det var ju ändå kul.
Just den där punkten är ju intressant. För hon pratade ju också om att hon hade erbjudit Magdalena Andersson att släpper ni bara Morgan Johansson så ska vi se till att, att det inte blir några fler misstroenden.
Ja, och att ni kan också släppa dealen med Kakabaveh.
Ja, och det är ju spännande i sig för att det känns, den där dealen, om man granskar den lite och tittar lite närmare på den så inser man ju att den där hade ju de aldrig velat ha igenom, eller den kan inte vara seriöst menad. Alltså, då skulle det innebära att Kristdemokraterna som parti säger vad som än händer under resten av mandatperioden. Jag menar, det kan ju vara ett statsråd, en minister, som gör någonting extremt märkligt. Och så har de redan från början sagt nej, under den här tiden ska vi inte mot något statsråd och kan absolut inte tänka oss att väcka misstroende. Det är ju lite märkligt, det är inte seriöst.
Det är ju inte så lång tid kvar på den här mandatperioden. Och så att det är inte, kanske inte... Jag tror hon menade sitt bud seriöst. Hon fick ju mycket... Ja, det var stor diskussion kring det på riksdagsjournalisterna också. Folk tyckte att det var ologiskt och sådär. Men jag tänker att det hon försökte göra var en så här klassisk diplomatisk manöver där man försöker erbjuda Magdalena Andersson ett sätt att backa utan att tappa ansiktet. Sådär som man ofta gör i liksom internationella sammanhang eller krigssituationer eller något annat. Att man bara, om vi gör så här så kommer det se snyggt ut. Då ger vi dig en väg ut.
Det här var ju en krigssituation. Det här är ju Kubakrisen. Alltså, alla fattar att det är mutual destruction, men ingen kan riktigt.
Ingen backar.
Nej.
Och det är väl den frågan som hänger kvar. Jag vill säga, om de nu inte hade fått med sig Amineh, som ju bytte position ett antal gånger under dessa 5 dagar. Allt från att hon inte skulle dyka upp till voteringen till att hon absolut inte kunde tänka sig att inte dyka upp till voteringen till att hon skulle rösta ja och nej och lite däremellan och lägga ner sin röst och så vidare. Man undrar ju om Morgan Johansson var på väg att avgå där på morgonen innan de fick bekräftat hur hon skulle göra.
Och det tydliggör ju också att det är ju Socialdemokraternas ansvar. Det är ju Socialdemokraternas problem det här. Samtidigt så hade ju en del av oppositionen, inte Sverigedemokraterna skulle jag säga, igår en del besvär med just med Kakabaveh, Turkiet, NATO-ansökan-situationen. Är det här en så lyckad situation. Och då försökte man någonstans, flera av dem, säga att ja, men det är ju en situation som har uppstått på grund av Magdalena Andersson, vilket i någon mening är rätt. Men lyssnar man på Henrik Winge, han var i Studio 1 i fredags tror jag.
Sverigedemokraternas gruppledare.
Just det, som var den som konkret väckte det här misstroendet. Då är han långt inne redan då i resonemangen om NATO och hur det här påverkar den situationen. Alltså Sverigedemokraterna gör ju detta med öppna ögon inför hur det här kan försämra Sveriges position i förhandlingarna med Turkiet.
Det vi kommer att se nu, det är att Amineh Kakabaveh, som alltså är den politiska vilden som kanske kommer att avgöra det här, hon kommer att bli uppvaktad av Socialdemokraterna och få ett nytt förslag till avtal. Men jag tror att hon kommer förstå att det avtalet är inte så mycket värt. Utan när hon, om hon väl stödjer Morgan Johansson på tisdag, så kommer Socialdemokraterna att svika henne på onsdag.
De är ju helt nyblivna NATO-förespråkare, så det kanske inte gör så ont i dem.
Nej, och samtidigt har man då resten av oppositionen, där flera av dem har gått och drömt om ett svenskt NATO-medlemskap i decennier. Och som ju förstår att det här är ju inte bra, oavsett om Magdalena Andersson ger någonting mer till Amineh Kakabaveh i en förhandling nu eller inte, så sätter ju det här liksom strålkastarljuset på henne på ett sätt som Erdogan kommer fortsätta utnyttja.
SD var ju också det enda parti som inte hakade på Ebba Buschs erbjudande. Det gjorde ju både Moderaterna och Liberalerna, men SD vägrade.
Man får inte svära i tv, men det är pyramidalt klumpigt. Pyramidalt klumpigt.
En slutsats som jag tänker att man kan dra av den här veckan är ju att de här tankarna som har varit på att en samlingsregering är närmare än någonsin, de känns längre bort.
Ja, de känns, det är ett visst avstånd.
Det höll inte så länge, Ulf Kristersson och Magdalena Andersson. De hade ju så mysigt på den där pressträffen ihop. Men det kanske var det här med att Ulf klippte bort Magda när han la upp det på Instagram, som liksom var början på det här.
Ja, om man har följt hans sociala medier så har väl aldrig samlingsregering varit så himla nära.
Nej. Andra konsekvenser som man förstås är kanske framförallt nyfiken på eller intresserad av är ju hur det här påverkar NATO-ansökan. Den frågan fick Magdalena Andersson vid flera tillfällen efter pressträffen igår, och hon svarade inte på den. Och de säger ju överhuvudtaget väldigt lite om hur det går i diskussionerna med Turkiet.
Det går kanske inte så bra.
Det är ju lite ironiskt på ett sätt nu när NATO-opinionen är så positiv.
Ja.
Bred enighet i parlamentet, och väljarna är också med. För SCB kom ju med siffror idag där 62,5% är ganska eller mycket positivt inställda till medlemskap i NATO. 22,5% är ganska eller mycket negativa.
Ja, där ser man ju att det börjar stabilisera sig på något sätt. Det var ju en stor grupp osäkra förut, och den krymper väl.
Ja.
Och på det sättet undrar man ju hur nöjda Moderaterna och de där NATO-ivrarna, de historiska NATO-ivrarna egentligen är över den här situationen.
Såg Allan Widman igår, han bar på en banan. Han inte pratat med honom.
Folkpartisten, ja. Liberalen. Mm. En sak jag har tänkt på är ju själva fenomenet misstroende omröstningar. Jag hörde statsvetaren Johannes Lindvall i Studio 1. Alltså dagens statsvetare vill ju aldrig läxa upp politikerna. Det gjorde ju statsvetare förr i tiden. Men det här var så nära en uppläxning man kan komma.
Johannes Lindvall var ju en av de statsvetare som utredde, eller vad säger man, forskade på, säger man väl, den långa regeringsbildningen efter förra valet. Och han brukar ju ägna sig åt konstitutionella frågor, eller hur?
Ja, och här var han ju behärskat sur. Alltså, hans problem var att han menar nog, jag tolkar honom så, att misstroende verktyget missbrukas av politikerna. Bland annat för att i förarbetena, som jag förstår honom, så görs det en skillnad på vilken orsak och motivering det ska finnas när man riktar ett misstroende mot ett enskilt statsråd och mot när man riktar mot statsministern. Har man invändningar om regeringens politik, så ska de gå mot statsministern. Har man invändningar mot ett extraordinärt beteende hos ett enskilt statsråd eller ett missbruk på något sätt. Missbruk av maktutövning alltså, så ska det gå mot ett enskilt statsråd. Och här blandade ju oppositionen äpplen och päron lite. De använde ju båda argumenten. Alltså, det var å ena sidan att Morgan Johansson har blivit prickad av KU. Det är tydligt, det är något som en enskilt statsråd har gjort. Då skulle man just rikta det mot Morgan Johansson. Å andra sidan så sa man ju också att det var hans usla kriminalpolitik och misslyckandet med gängkriminaliteten. Då skulle det, som jag förstår, Johannes Lindvall nog riktats mot hela regeringen och mot statsministern.
Jag vill inte gå i polemik mot Johannes Lindvall, jag har inte läst de här förarbetena, men polemik med, polemik mot.
Ja, du vill inte bråka med honom.
Nej, men jag vill säga det här. Det brukar ju ofta talas om att svenska politiker aldrig avgår för att de har misslyckats politiskt, utan att de bara misslyckas med sånt som att rapportera in rätt uppgifter när de får dubbelt boendeersättning och kör rattfull på Öresundsbron och liknande, istället för att faktiskt avgå för att de misslyckas med sin politik. Är det inte ändå... Finns det inte något positivt i att rikta ett misstroende mot någon för att de har varit dåliga snarare än för att de har varit omoraliska?
Jag säger inte emot det här. Jag ägnade mig istället åt att studera den första misstroendeomröstningen som skedde i oktober 1980. Alltså den första i den nya grundlagen från 1974. Och den handlade om ekonomisk politik och riktades mot statsminister Fälldin. Så på det sättet höll de sig till det, Lindvall.
För att han var för nyliberal.
Ja, Jörn Svensson, vänsterpartisten, sa i debatten att vad den här misstroendeomröstningen egentligen handlar om, det är att regeringen överger Keynes och ska ersätta Keynes med Friedman. Så det var väldigt tydligt. Det är så att säga det liberala skiftet 1980
det
som det handlar om.
Är det inte det vi har allmänna val till? Att man ska välja mellan olika ekonomer?
Jo, men ja, det kan man då tycka. Eller olika förslag på kriminalpolitikens område. Det var ju, alltså det finns ju tydliga likheter här med 1980 och nu. Till att börja med, det var ytterkanten som drev fram det. Alltså det var Vänsterpartiet, då kommunisterna, som pushade fram det här misstroendet. Men det hade ju inte gått utan att de hade fått med sig Socialdemokraterna, som då leddes av Olof Palme. Och Olof Palme var ju precis lika vacklande inför det här som Ulf Kristersson är nu. Alltså
vi skulle inte överlevt politiskt om vi inte gjorde detta.
Det är ju så som Kristersson beskriver det.
Det är så som Ebba Busch formulerar det, men hon är ju sanningssägaren.
Det är så medarbetare till Ulf Kristersson säger. Och det får man ju titta på Moderaternas situation här. De har ju så att säga återhämtat sig som parti tack vare kanske den där strategin att vi ska visa oss lika villiga att regera, lika mot Socialdemokraterna som Sverigedemokraterna.
Arvet efter decemberöverenskommelsen.
Ja. Frågan är om den analysen, alltså den analysen har uppenbart varit korrekt. Frågan är om den verkligen är det nu. Någon gång så sker ett skifte där gamla analyser blir gamla. I vilket fall? I Palmes fall var det ungefär likadant. Han hade liksom pratat om misstroendeomröstningar och fått igång sitt fotfolk på det. Så när han kom ut i landet på partiföreningar så ville de bara veta när blir det en misstroendeomröstning. Och den situationen tror jag lite att Ulf Kristersson kan känna igen sig i. Och till slut så var då Palme tvungen mer eller mindre att väcka misstroendeomröstning. Fast partiledningen, alltså i verkställande utskottet, så var man högst skeptisk till om det här var bra. För man tänkte att det fanns ett pris att betala, för man skulle ju förlora. Alla vet ju, alltså alla trycker på rätt knapp, då förlorar man. Och då har man bara visat att man inte har makt och att det är regeringen som har makt. Och det är skillnaden, skulle jag säga. Alltså att nu är det ingen som resonerar kring att man har ett pris att betala. För alla tänker att under de här dagarna av hysterisk opinionsbildning och pajkastning så kan man ändå vinna någonting. Man kan komma segrande ur, inte voteringen, utan ur spelet.
Ja, men plus att man kan ju, alltså i det här fallet så visar man visst att Magdalena Andersson kan sitta kvar, men det är ju fortfarande, man visar ju också hennes väldigt svaga regeringsunderlag och tänker sig att det ska spela roll i valet. Alltså att hon inte har ett lag, att hon är beroende av Amineh Kakabaveh.
Ja, och på det sättet är ju det här mest av allt inte en fråga om Morgan Johanssons ansvar, utan ett utbrytningsförsök från den här situationen där det går ganska bra, orimligt bra skulle ju många säga, för regeringen i opinionen, och där de tänker att det där regeringskortet måste vi få upp. Vi måste få folk att tänka på att regeringsfrågan är jätteviktig, och där har de inget svar.
Nej, och det börjar man ju också höra dem prata lite mer om i NATO-frågan. När man pratar med oppositionspersonen nu så lyfter de ju gärna fram hur ska det gå med NATO-ansökan? Ska Magdalena Andersson regera ihop med Vänsterpartiet och Miljöpartiet som är NATO-motståndare? Är hon verkligen rätt person att lotsa igenom det här? Och tänker sig att den frågan ändå kan komma tillbaka i valet på det sättet?
En annan liten detalj som jag fastnade på när jag läste tidningarna om den där första misstroendeomröstningen i 1980, det var att det var så otroligt bra referat av hur man hade resonerat i partierna. Alltså i en helt vanlig nyhetsartikel, det här var i Dagens Nyheter, så fanns fullödiga...
Var är Magdalena Ribbing?
Nej, Magdalena Ribbing gjorde själva referatet från voteringen. Otroligt levande med västtysk journalist som sprang ut och gick till telefonautomaten.
Hon var ju en otrolig riksdagsskildrare.
Ja.
Någon borde ge ut hennes
gamla texter. Hur den här tyska journalisten springer ut, lägger ner en massa enkronor och ryter in. Det, alltså ryter inte att man skriker, utan det är att man ringer in till sin redaktion och rapporterar som någon sitter och transkriberar. Förr i tiden när det händes på det sättet. Nu smsar man väl. Jag vet
man
inte.
Slackar.
Man slackar. I vilket fall, det var i den här nyhetsartikeln, det var någon annan. Dick Ljungberg, någon DN-journalist. Men det var otroligt fullödigt resonemang och referat från så här sa man i olika delar av partistyrelsen, bör vi verkligen gå fram med misstroendeomröstning, så här sa man i verkställande utskottet, och det var liksom inget uppseendeväckande, det var inte någon slags gräv eller någonting, nu avslöjar vi vad de säger i VU, för det här var på den tiden,
och det var inte heller liksom som Liberalerna att det var bråk och pajkastning
och så. Nej. Utan det var helt enkelt på den tiden när det i det socialdemokratiska verkställande utskottet satt politiker som vågade stå för att de tyckte någonting. Och stod de inte för det med namn så pratade de utan problem bakgrund, utförligt, utan att det var dramatik med journalister som refererade det. För att människor skulle få en bild av hur tänker det här partiet egentligen? Hur går resonemangen inför den här stora frågan? Ska de för första gången väcka misstroendeomröstning eller inte?
Det är en intressant kontrast till gårdagen i riksdagen där det stod en armé av presssekreterare. Alltså jag tror faktiskt aldrig att regeringen har haft så många presssekreterare som de har nu. Eller att någon regering har haft så många presssekreterare som det är nu. Och att så fort dörrarna till kammaren öppnades och ledamöterna i verkställande utskottet, som också kallas regeringen,
ja,
kommer ut.
Och några andra
ministrar också. Ja, det sitter fler
också
i regeringen. Men då slöts liksom, inneslöts de av sina presssekreterare för att de inte skulle kunna...
Det var en köttmur.
...ge kommentarer till journalisterna eller prata överhuvudtaget. Och det är ju, det blir ju mer och mer bisarrt, tycker jag, med presssekreterarinflytandet och den... vad ska man kalla det? Ja, men bristen på intellektuella politiska samtal med politiker, för att de är så himla hårt hållna.
Ja, det är ju inte, många stunder känner man att det är inte de folkvalda, eller i det här fallet statsråden som är ditsatta för att de ska vara djupt kompetenta och jätteduktiga, som bestämmer eller får agera fritt. Det är i alla fall inte så de agerar. Utan där är det ju...
Och det gäller inte bara regeringen, det gäller ju fler partier som gärna demonstrerar parlamentarikernas ofrihet i relation till journalister.
Jag tänker på den här boken Knapptryckarkompaniet, som Paulsson, vad heter hon? Ann-Marie Paulsson, moderaten, eller ekonomen som gick med i Moderaterna, tog fram rutavdraget.
Idag en friskoledebattör,
ja,
faktiskt.
Kritisk. Mm. Spännande resa. Men hon skrev en bok som handlade helt och hållet om hur otroligt lite makt man hade som enskild riksdagsledamot. Och det var ju inte så konstigt, för det var ju under, hon satt i riksdagen under den tiden som Moderaterna styrde i regering.
Med egen majoritet också.
Ja,
eller alltså då, alliansen.
Precis. Men det, man skulle verkligen vilja läsa motsvarigheten till bok, fast den då handlar om hur lite makt och rörelsefrihet jag har utifrån den här pressstaben. Och det är ju inte bara de enskilda, de här presssekreterarna som går bredvid en minister eller en riksdagsledamot, utan det är ju själva overheaden här som är det avgörande.
Du menar alla de här mediestrategerna som jobbar i statsrådsberedningen?
Jag har ju kontor där nere i regeringskvarteren. Alltså mängden människor som jag inte vet vad de jobbar med och som slinker in i regeringskanslibyggnaderna, och så frågar man någon, vad gör den där personen då? Nej, den jobbar ju förstås på pressavdelningen. Alltså pressavdelningen måste vara enorm.
De hade fest igår, hörde jag regeringens pressekreterare, så att de kanske inte lyssnar på den här podden idag.
Får de plats i ett och samma rum, undrar man? De är så många.
Oklart.
Hur mycket kostar spriten till så många?
Jag må vara slarvig med mitt liv, men jag är baske mig inte slarvig med vare sig politiken eller mina ungars liv. Och jag är baske mig ingen ohederlig person. Jag är ingen fifflare.
Uppdrag granskning.
TV-programmet.
Klassiskt SVT-program.
Ja, får man säga.
Har avgjort val.
Förr i tiden. Folk är lite oense om det. Men var jätteviktiga
men
valet 2002.
Men förstör inte nu min på. Okay, de gjorde valstugreportaget.
Ja.
Skitsamma. I alla fall. De har idag presenterat. Idag sänder de en granskning.
Ja.
Som heter Maktens bostäder. Bland annat gjord av Rickard Aschberg, som tidigare var på Aftonbladet, där han ju gjorde Maktens kvitton.
Just det.
Som var förra gången en massa riksdagsledamöter fick avgå på grund av att de hade skrivit sig på fel ställe, mamma sommarstuga, och fått pengar av skattebetalarna.
Han hänger i Aschberg, helt enkelt.
Ja, tur är väl det, för skatteutskottets ordförande Jörgen Hellman har fått 700 000 i ersättning för att han har uppgett att han bor i Vänersborg i en sommarstuga med hål i fasaden och spruckna fönster och utan toalett, utan avlopp, utan sophämtning och utan att någon som jobbar på gården intill någonsin har sett honom där.
Men han kanske är en sån där alternativ karaktär nu för tiden. Alltså folk vill
alltså
ju flytta.
En gröna vågare.
Ja, fast modern då, att det ska liksom vara så primitivt som möjligt för att man ska uthärda och liksom preppa sig inför katastrofen.
Verkar inte så med tanke på hur han liksom springer iväg från kameran i riksdagshuset när de ställer frågor. Även riksdagsledamoten Helena Bouveng från Moderaterna har en övernattningslägenhet i Stockholm som hon inte har rätt till. Hon är folkbokförd i Jönköping, tror jag det var någonstans i Småland, men hon har egentligen ett hus på Värmdö där hennes familj är skriven.
Ja.
Tror att det var Värmdö, osäker på detaljerna.
Hon kanske inte vill bo med sin familj.
Men det visar sig då att hon bor där, hon har bett om ursäkt. Men det jag tänkte när jag läste detta och snabbgooglade de här personerna på tunnelbanan till den här inspelningen, det var att alltid när det är såna här historier som uppdagas så finns det en aspekt som jag tycker lite kommer bort. Och det är inte att det är rätt att sko sig på skattebetalarnas bekostnad.
Du har inte ett långt försvarstal här.
Nej, men det visar sig ofta att de personerna också är skrivna där för att det är deras valkrets. Alltså, de kandiderar någonstans.
Ja.
De representerar en del av landet, men de bor egentligen i Stockholm. Men för att fortsätta representera den delen av landet, kanske till och med sitta i någon distriktsstyrelse eller så, det vet jag inte om de här gör. Men då skriver man sig på någon gammal sommarstuga eller så, eller hos sin mamma, eller hos sin bror.
Det är lite som motsvarigheten till det här med ungdomsförbund och fusk med medlemmar. Alltså, där är ju allmänhetens bild ofta. Det här handlar om att ungdomsförbunden vill sko sig på det allmänna. De säger vi har fler medlemmar än vi har, och så får vi massa bidrag från olika offentliga instanser för det. Men där drivkraften ofta har varit vårt distrikt måste ha många medlemmar så vi vinner striden på kongressen.
Ja,
alltså där drivkraften är politisk.
Dock är det så att de här ersättningarna som man får, alltså den ekonomiska ersättningen för dubbelt boende, den måste man aktivt ansöka om. Så det är inte så att man har fått den automatiskt. Det vill säga att man har liksom gjort dubbla fel. Ett sätt att inte bli upptäckt skulle ju vara att inte plocka ut de där pengarna. Men jag tycker att den andra aspekten tycker inte jag är ursäktande. Jag tycker att den är nästan lika problematisk. Alltså du är vald för att representera en del av landet. Det är så hela vårt valsystem är uppbyggt.
Ja.
Men egentligen bor du i Stockholm och är en jävla stockholmare. Alltså, jag tycker att det finns något lika provocerande i det.
Det där är ju intressant.
För det dina barn går i Stockholmsskolor. Alltså.
Ja, jag förstår. Det här är en del i din kampanj för att flytta riksdagen till Skåne. Malmö.
Nej, men mer, jag tycker att man kan sprida makten över landet.
Jo, men det är ju en chimär på många sätt, den där delen som är jätteviktig grundlagsmässigt och sådär. Ja, det tittar man ju bara på hur de sitter i riksdagsbänkarna. Där sitter man ju inte parti, man sitter ju för att man representerar en viss del av
precis.
Landet.
Precis, och sen finns det ju en hel del som placerar, alltså som har, där man kanske är invald, partiledaren står på många listor till exempel, eller Sverigedemokraterna som har en rikslista och så.
Ja, jag hade ett samtal nyligen med en skånsk socialdemokrat, och det samtalet handlar om Morgan Johansson som ju är skåning och sitter i regeringen och liksom viktig socialdemokrat. Och vi hade gled in på så här,
Jag älskar att du presenterar Morgan Johansson efter att vi har ägnat 40 minuter åt att prata om hans misstroendeförklaring, men okej.
Slutsatsen var att den här personen jag pratade med vid ett tillfälle sa: Morgan, han vet ju ingenting om Skåne. Han är ju stockholmare nu för tiden. Och det där är ju ett fenomen som sker ofta. Alltså, de tycker på lokalt plan att han har flugit iväg till att vara en regeringsperson, en Stockholmsperson, en huvudstadsperson.
Jo, men så är det ju.
Förstår inte alls vad som händer hemma.
I vissa partier är ju det där ganska strikt. Alltså jag vet att Maria Färm fick ju inte kandidera på Malmölistan längre, alltså miljöpartisten, för att de sa att nej, men du får vara Stockholm. Tobias Billström, Moderaten, står ju på Stockholmslistan nu mer, inte heller invald för Malmö längre, eller alltså kandidat inte för Malmö.
Ja, men de har ju flyttat också.
Absolut, han har ju flyttat på riktigt, men han skulle ju kunna fejkskriva sig i någon holk i Uxie där han kommer ifrån. Men
fast vi har väl konstaterat att det är det han inte borde göra.
Nej, absolut. Är det är bra det som att är du inte gör det, Tobias. Det är jättebra att du inte gör det. Men,
för då kommer Rickard Aschberg.
Jag ville bara säga att det är ännu värre än det ser ut. Det är min slutsats av
det. Det är värre för demokratin.
Vet du vad? Det händer fler saker i riksdagen. Året är inte slut. Nästa vecka kommer den här podden att ha semester. Vi missar bara vissa viktiga saker, till exempel budgetvoteringen, hela pensionsfrågan. Vem kommer Annie Lööf välja till slut? Men det finns nog skäl att återkomma till det.
Eventuellt.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent var Martina Pierrot. Ansvarig utgivare Anna Kareborg.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.